Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Palmemordet. LAC och SBC del 3.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit där. Varför skulle jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Det är återigen dags för podden att ge sig in i labyrinten med hjälp av bröderna Puutiainens fantastiska bok med just namnet Inuti labyrinten. I de tidigare avsnitten har vi tittat på de officiella tiderna för mordet, larmen och ambulanserna bland annat. Men vi har också sett att Gösta Söderström, första befäl på plats, menar att larmet gick ut betydligt senare än vad det rent officiellt gjorde. En kritik som var långt ifrån rättvis enligt honom själv. Men går det att räkna ut mer exakt när Söderström larmade om att offret var statsministern? I så fall kan den vetskapen antingen stärka eller försvaga Söderströms egna påståenden om att han agerade resolut på platsen. Bröderna Puutiainen försöker ge ett svar på den här frågan. Låt oss börja med att påminna oss om att Söderström menar att larmet gick ut avsevärt mycket senare än vad den officiella versionen säger, 23 och 28 istället för 23 och 23. För att reda i detta ska vi börja med att citera ett PM som Söderström skrev till chefen för ordningsavdelningen den 3 mars 1986. ODL i det här citatet är ännu ett namn på polisens sambandscentral, det som tidigare kallats SBC. Jag är inte helt säker på förkortningen som inte skrivs ut i boken, men kan tänka mig att det står för något i stil med operativa driftsledningen. Citat. Två signalement samt gärningsmännens flyktväg utlarmades till ODL. Under det att jag försökte lugna hustrun till den svårt skadade mannen, vilken på något sätt föreföll mig bekant. Då jag frågade efter hennes namn samt namnet på hennes make skrek hon: "Är du inte klok? Känner du inte igen mig? Jag är Lisbeth Palme." Och hon pekade: "Där ligger min Olof." Jag blev synnerligen förvirrad och misstrodde till en början hennes uppgift. Men efter en närmare granskning av brottsoffret kände jag igen statsministern. Trots att hans huvud var nedblodat, ögonen stirrande och blodsprängda och överkroppens kläder nedblodade. I detta sammanhang anlände ambulansen. Det var nu omkring 2 minuter efter vår ankomst. Och ambulanspersonalen fortsatte till en början med upplivningsförsöken som efter någon minut avbröts varefter statsministern fördes till sjukhuset dit hustrun medföljde. Efter en mycket kort betänketid meddelade jag per radio till ODL att brottsoffret var identiskt med statsministern. Jag hemställde också att en polispatrull skulle beordras till sjukhuset för att om möjligt genom ett samtal med hustrun kunna få fram bättre uppgifter om gärningsmannen. Slutcitat. Från det här utdraget kan man dra ett antal slutsatser. Först och främst kan vi konstatera att Söderström identifierat brottsoffret, det vill säga Olof Palme, innan denne transporteras bort av ambulansen. Detta säger kanske sig självt, men det är viktigt rent tidsmässigt. Dessutom får vi veta att Söderström larmar SPC om offrets identitet i samband med att ambulansen lämnar platsen. När det här skrivs, alltså bara dagar efter mordet, har Söderström ingen anledning att fundera över tiderna i förhållande till varandra, det vill säga när han meddelade SPC kontra när ambulansen lämnade. Senare har han dock tänkt i de banorna och till tidningen Arbetet säger han att han ropade omkring 23.34 om att mordoffret var statsministern. Då höll ambulansen på att lasta enligt Söderström. Nu kan man ju fråga sig varför ambulansens tid kontra Söderströms är så viktig. Det beror på att vi från LAC-bandet vet att ambulansen åker några sekunder efter 23.28. Om Söderström då anropar SPC innan ambulansen åker så var det följaktligen innan 23.28. Nu ska vi säga att i stort sett alla tycks mena att Söderström har fel om sina tider. Så kan man egentligen lita på dem? Tack och lov finns det andra personer som kan hjälpa oss att ta reda på det. En av källorna är den patrull som Söderström talar om i sitt PM där han hemställer att en polispatrull skulle beordras till sjukhuset. Den här patrullen bestod av Åke Rimborn och Thomas T. Rimborn har tidigare framträtt med hela sitt namn så det finns ingen anledning att dölja namnet här. Däremot är i alla fall jag osäker på om Thomas framträtt med hela sitt namn tidigare, varför han får heta Thomas T. Även Rimborn har intervjuats av tidningen Arbetet och där säger han så här, citat. Det var så här, vi var inne på sambandscentralen, då ropade polis från mordplatsen först att det var statsministern och sen i samma anrop, nu lassar de och sen åker de till sjukhuset. Och vi åkte direkt när vi fick det beskedet. Och sen tar det lika lång tid för oss att ta oss till Sabbatsberg som för ambulansen från brottsplatsen. Slutcitat. Med andra ord bekräftar Rimborn att Söderström larmar strax innan ambulansen lämnar. Thomas T. bekräftar också detta i sitt vittnesmål till juristkommissionen. Citat. T. befann sig tillsammans med kommissarie, slutkommentar. Rimborn i LC när larmet om skottlossning på Sveavägen kom in. De talade med Anders Tornestedt som var arbetsledare för radiooperatörerna den kvällen. De hörde radiotrafiken som rörde skottlossningen, hörde att kom Söderström uppgav att offret var OP. Kommentar Olof Palme, slutkommentar, och att ambulans skulle föra honom till Sabbatsberg. De fick då i uppdrag att åka till Sabbatsberg för att bland annat svara för bevakning. De kom till sjukhuset mycket snabbt. OP hade då redan förts in i ett behandlingsrum. Slutcitat. Även arbetsledaren Anders Tornestedt bekräftar Söderströms uppgifter, om än indirekt. Citat. T gör rutinmässigt så att han genast larmar ut om gärningsmannen flyr och sedan begär kompletterande uppgifter. T hade fortfarande områdesanropet öppet, vilket öppnar radiokön. Kommissarie Söderström kom in via det öppna anropet och frågade om det var känt vem offret var. Söderström talade om att det var statsministern. Slutcitat. Här säger alltså Tornestedt att Söderström kom in via det öppna anropet, det vill säga områdesanropet. I ett senare förhör berättar arbetsledaren att det bara var två patruller av alla de som beordrades till platsen som anmälde sig via det öppna anropet. De andra kom in under senare radiotrafik, det vill säga efter att man slutit områdesanropet. Av listan över ingripande meddelanden, den så kallade IM-listan, kan vi se att Tornestedt beordrar ut sin tredje patrull klockan 23.28. Med andra ord måste han ha slutit områdesanropet då, i och med att han säger att bara två bilar svarar på detta. Söderström kom ju in via det öppna anropet och måste vid den här tidpunkten ha hunnit meddela att offret var statsministern, menar bröderna Putiainen. Tiderna på IM-listan följer inte fröken ur, så det kan finnas diskrepanser i dem. Men allt det här ger ändå vid handen att Söderströms beskrivning av förloppet, och men inte tiderna, är korrekt. Söderström har, med hjälp av den här uträkningen, meddelat SBC att offret var Olof Palme mellan 23.27 och 23.28, troligen närmare 23.28. I tidigare avsnitt har vi, med hjälp av inuti labyrinten, försökt ringa in när polisen kom till platsen. Mycket tyder enligt författarna på att detta skedde runt 23.25. Alltså är det cirka 3 minuter tills det att Söderström meddelar att statsministern är mordoffret. Är detta en rimlig eller ens acceptabel tid? Låt oss först konstatera att vi pratar om en kväll i februari när folk har tjocka kläder och mössor på sig. Då bör det vara svårare att direkt uppfatta vem mordoffret är om man ens tänker att man borde känna igen offret. Och det är väl tveksamt med tanke på att det inte direkt är varje dag någon man känner blir mördad på Stockholms gator. Dessutom var Lisbeth Palme enligt samstämmiga uppgifter hysterisk och det var svårt att få någon information från henne. 2 centrala vittnen, Anna Hage och Karin J, styrker också Söderströms beskrivning av händelserna och säger att ingen hade en aning om att det var statsministern förrän Söderström till slut fått informationen från Lisbeth. 3 minuter får väl i skenet av det anses rimligt. Vi ska också påminna oss om att patrullen med Söderström och Vindén varit i kontakt med SBC tidigare, men då inte kunnat ge identiteten på den mördade. Något som kommissionerna inte tar upp, utan man hävdar istället att kontakten om vem mordoffret var den första. Att döma av den här sammanställningen kan jag inte se att Söderström agerade handlingsförlamat eller långsamt. Han gjorde vad han kunde utifrån de förutsättningar som rådde på platsen. Detta såklart under förutsättning att bröderna Putiainens beräknade ankomsttid till 23.25 stämmer. Om den tiden istället var 23.23 som exempel så pratar vi om 5 minuter. På den tiden skulle alltså Söderström bilda sig en uppfattning om läget, försöka få ur Lisbeth vad mordoffret var och göra inledande iakttagelser på platsen. Inte heller det känns helt orimligt enligt mig. Men bilden av att Söderström agerade långsamt av handlingsförlamning eller medvetet hade nu fått spridning. Den fick sin kulmen 1988 då Söderström polisanmäldes som misstänkt medhjälpare i mordet. Så här skrev Malmötidningen Kvällsposten om det, citat. En 39-årig Stockholmsbo har anmält poliskommissarie Gösta Söderström för medhjälp till mordet på Olof Palme. 39-åringen anser att Söderström, som var först vid mordplatsen, har agerat för långsamt efter att han slagit larm om mordet och om vem som var offret. Anmälan är absurd, säger Gösta Söderström själv. Slutcitat. Och oavsett vad man tror och tycker om Gösta Söderström och hans tider så är det väl knappt någon som tror att han var inblandad i själva mordet. Men nu har vi tittat på vad Söderströms egna uppgifter säger om tiderna. Uppgifter som får stöd av andra poliser och dokument. Men hur uppfattade man skeendet på SBC? Juristkommissionen förhörde Ulf Helin om just detta och skriver citat. Strax efter att Helin givit piketerna uppdraget kom ett ilanrop från den ena av dem. Utelämna text. Det anropet togs av Anders Tornestedt. Ilanrop går före alla andra anrop i kön. H såg samtidigt att kommissarie Söderströms enhet hade anropat LC och låg i den vanliga radiokön, det vill säga väntade på att LC skulle svara. H vet ej vem som tog emot samtalet från Söderström, men han har ett minne av att han hörde Tornestedt be Söderström upprepa när Söderström sa att det var statsministern som blivit skjuten. H bedömer att tiden mellan områdesanropet och Söderströms uppgift om offret var cirka 10 minuter. Slutcitat. 10 minuter från anropet tills det att de fick veta att det var statsministern alltså. Det är en väldigt lång tid för framkörning, koll av läget och bekräftelse av offrets identitet. Att Söderström dessutom placerade sig i den vanliga radiokön istället för att sända ett ilanrop ger bilden av en något inkompetent och fumlig kommissarie. Men stämmer det verkligen? Nja, Tornestedt säger ju att Söderström kom in via det öppna områdesanropet. Då behöver man inte vänta i någon kö eller ens trycka på någon knapp. Det enda man behöver göra är att prata. Och oavsett teknisk kompetens så kan ju alla prata. Men Söderströms version skiljer sig från Tornestedts och Helins på flera punkter. Så här ser den ut. Söderströms patrull var på väg mot brottsplatsen efter att ha blivit invinkade av en man på Kungsgatan som berättade om det inträffade. Söderström hör områdesanropet ungefär i korsningen Kungsgatan Sveavägen. Därifrån är det 150 meter till brottsplatsen. I anropet sa man att taxi fått en uppgift om att en person blivit skjuten vid Tunnelgatan Sveavägen. Söderström hörde två piketer svara direkt. Deras positioner angavs till Norra Bantorget respektive Sergels torg. Nu säger operatören på SPC att man ska gå över på en öppen kanal. Söderström vill minnas att det var kanal 7. Radiosystem 80 som användes på den här tiden har 15 separata kanaler. Med andra ord skulle alla bilar som var larmade på skjutningen kommunicera på en och samma kanal. Helt enligt rutin för sådana här händelser. I själva polisbilen behövde man bara, enligt inuti labyrinten, trycka på en knapp märkt TRV och sedan slå in kanalnumret för att komma in i kanalen. Efter det kan man prata fritt på den öppna kanalen utan att behöva trycka in knappar eller liknande. Inom en minut från det att Söderströms patrull kommit fram trycker de in sig på den öppna kanalen och meddelar att de är på plats, att en man blivit skjuten, att gärningsmannen avvikit och att en piketpatrull upptagit förföljandet. En minut senare ger Vindén ett inledande signalement på gärningsmannen på den öppna kanalen. Det är först vid en tredje radiokontakt som man meddelar att offret är identisk med statsministern. Då är klockan 23.35 enligt Söderström, men vi har ju kunnat leda i bevis att den egentligen bara är 23.28. Söderström uppfattar att det tar 5 minuter tills det att han meddelar offrets identitet, medan det mest sannolikt bara tar 3 minuter. Alltså har vi att göra med den speciella situationen att mannen som anklagades för att vara senfärdig faktiskt agerade snabbare än vad han själv trott. Således verkar det som att Ulf Helin grovt misstagit sig om Söderströms tider, inklusive att han såg Söderströms patrull i radiokön. För som vi sett behövde de inte stå i kö utan bara prata rätt ut på den bestämda kanalen. Om Helins minnesbild visat sig stämma, och inget tyder på det, varför tog man inte in Söderström direkt från kön? Han var ju ändå högsta befäl av de patruller som var ute den här natten. Istället prioriterade man polismannen med ett efternamn som börjar på D. Helin menar att detta var en ren slump. D stod så att säga näst i kön. Samtidigt skedde det här vid en tid när Helin inte fått bekräftat att det verkligen var en skjutning, vilket han ju varit väldigt mån om att få. Riskerade han inte då att missa den bekräftelsen genom att ta in en annan patrull under samma tid? Det är mycket som är oklart kring det här. Men det vi kan konstatera är att tre personer har diametralt olika uppfattning om händelseförloppet. Däremot är det bara en, Söderström, som får stöd av kringbevisning. När kommissionerna sammanställer materialet kring tiderna och Söderström undviker man, medvetet eller omedvetet, det faktum att det skett två anrop innan det att Söderström meddelar identiteten på offret. Och kanske hade man kunnat avfärda detta som påhitt av Söderström om det inte var så att det fick stöd från ett annat håll. För kommissarie D, som vi nämnde tidigare, kom att bli målsägande i en förtalsrättegång mot tidningen Proletären. Den ägde rum i slutet av april 1989 och där säger kommissarie D så här, citat. Vi lämnar Kungsträdgården och när vi kommer fram i höjd med Hamngatan hör vi ett anrop ifrån radion med som säger följande. Det låter alltså icke dramatiskt. Det är väldigt viktigt att veta det. Utan det går ut som ett områdesanrop att det är en skjutning på Sveavägen. Jag hör Söderström på plats. Jag hör två piketer som har en bra position. En meddelar Beridabansgatan och en meddelar Norra Norrmalmstorg som åker mot platsen. Slutcitat. Så enligt det kontaktar alltså Söderström SBC i omedelbar anslutning till Helins områdesanrop. Längre fram i sitt vittnesmål när han svarar på åklagarens frågor förtydligar det här, citat. Åklagaren, var ungefär är ni när ni hör på radion att Söderström är på plats och två piketer kör mot platsen? Det. På Hamngatan. Och då är ni redan på Hamngatan eller då är ni på Hamngatan? Det. Då är vi på Hamngatan. De får omedelbart svar på det allmänna anropet. Och är det Söderström eller hans chaufför ni hör då eller är det radiocentralen som säger någonting? Det. Nej, det är Söderström och hans röst är väldigt lätt att känna igen. Och ja, säger han att han kör till platsen eller att han är på platsen? Det. Jag får uppfattningen att han är på plats. Och ja, de här två piketerna, jag hörde aldrig var de befann sig någonstans när de säger att de ska köra mot den här platsen. Det. Den ena är Beridabansgatan vid Sägelrondellen. Det framgår, där har du Sägels torg, pekar på kartan. Slutcitat. Det här är en rättegång, så det talar under ed. Patrullen körde inte mer än kanske 100 meter längs Hamngatan innan de svänger upp på Regeringsgatan. Det tar runt 10 sekunder. Så enligt det så kan det inte ha gått mer än 10 sekunder från det att områdesanropet stängdes till det att Söderström ropar in sig. Detta ger vid handen att Söderström faktiskt var väldigt tidigt ute. Men det stödjer inte Söderströms påståenden på alla punkter. Det menar nämligen att Söderström bara ropade in att de var på plats. Han ska alltså inte ha sagt något om att gärningsmannen flytt eller att en person skjutits. Inuti labyrinten menar att det gör detta för att minska effekterna av det de kallar ett citat något lamt slutcitat agerande på David Bagares gata. Om det inte fått korrekt information så är det ju inte lätt att agera på ett adekvat sätt enligt den här tanken. Men kom ihåg att det är bröderna Putiainen som drar den här slutsatsen och inte vi. Jag är nämligen inte speciellt sugen på att likt proletären hamna i en förtalsrättegång.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det säger också att han fastnade i radiokön på SBC när han skulle ropa in sig. Samma kö som Ulf Helin menar att Söderström också satt fast i. Frågan är då varför Söderström kunde komma fram relativt snabbt med sina uppdateringar medan det prioriterades ned enligt denna version. Varför var inte det inne på den öppna kanalen som inte kräver kösystem för att komma fram? Det är frågor som väl aldrig kommer att få några svar. I alla fall inte utan att titta på när själva radiotrafiken kring statsministermordet gick över på en enskild eller särskild kanal. För Tornestedt och Birgitta B på SBC antyder att detta skedde först efter att Söderström berättat vem offret var. Men Ulf Helin säger att det helt klart var innan. Skulle det vara efter så är det ju inte så konstigt att det fastnade i kön och inte kom fram på radion i tid. För man kan ju inte gå över på en särskild kanal som ännu inte har upprättats. Juristkommissionen skriver att trafiken förmodligen lades över på en enskild kanal efter det att Söderström meddelat offrets identitet. En ganska vag beskrivning onekligen. Parlamentarikerkommissionen är också vaga i när detta skedde. Den enda som är klar och tydlig med när trafiken lades om är Söderström själv. Det underlättar såklart inte för de som tror att han har fifflat med tiderna. För om man är övertygad om det är man också övertygad om att han inte talar sanning om när radiotrafiken gick över på en särskild kanal. Men Söderström får stöd för sitt påstående om när trafiken lades om från en annan kommissarie som var ute på fältet den här kvällen, Lars C. Han var befäl för piketgrupperna och skriver så här i ett PM till chefen för ordningspolisen, citat. När radioanropet skottlossning Tunnelgatan Sveavägen gick ut befann vi oss vid amerikanska ambassaden. Tid cirka 23.20 till 23.25. RB, kommentar, radiobil, slutkommentar, 12.20 svarade de låg vid Norra Bantorget. RB 3220 meddelade att de låg vid Sergels torg och snart var på plats. Vi körde mot platsen. Min uppfattning är att anropet hölls öppet. Slutcitat. Nu är ju en öppen kommunikation inte samma sak som en öppen kanal, men nära nog. När en operatör på sambandscentralen sänder ett områdesanrop, i det här fallet i område 1, Stockholm City, når denne alla bilar i stadskärnan utom de som just då är upptagna med radiotrafik. Alla lediga bilar, det vill säga de som inte använder radion just då, får en automatisk tvåvägskanal för att kommunicera med SBC utan att behöva trycka på knappar eller liknande. Att man, som Lars C säger, håller anropet öppet innebär att man upprätthåller de här kommunikationsmöjligheterna även framåt. Så Lars C säger alltså att områdesanropet hölls öppet. Det stödjer till viss del Söderströms version. Men det stämmer ju inte alls med vad Helin säger. För på uttrycklig fråga säger ju han att områdesanropet inte hölls öppet. Till juristkommissionen säger han också att han inte öppnat en särskild kanal för det här ändamålet. Om det stämmer så är det anmärkningsvärt. För det förhindrade i så fall en snabb och effektiv kommunikation med patrullerna på och omkring mordplatsen. Och jag förstår att det här är rörigt bortom allt rimligt förstånd. Vem säger vad? Vad betyder alla förkortningar? Och hur funkar alla de olika anropstyperna? Och inte minst, vem ska man lita på? Mitt enda råd till er är att läsa boken Inuti labyrinten själva. Det är oftast lättare att ta till sig en faktaspäckad text när man också ser den framför sig. Men finns det något annat som stödjer Söderströms mening om områdesanropet? Ja, faktiskt. Ett flertal polismän i tjänst den här kvällen bekräftar att de hört anropet. Här kommer några exempel, citat. Hörde radioanropet. När de befann sig på Tulegatan hörde de bekräftelsen på att det varit skottlossning och att gärningsmannen flytt mot Malmskillnadsgatan. Nytt citat. Befann sig på VD1 för matrast när de hörde larmet om skottlossning. Hörde att det bekräftades att det varit en skottlossning. Nytt citat. Höll på att tanka vid Norra Bantorget när larm kom om att någon var skjuten och att en man sprang från platsen, korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Slut citat. Bekräftelsen om vad som hänt kan inte ha kommit till områdesanropet eftersom vi vet sedan tidigare avsnitt att Ulf Helin ville vänta på en bekräftelse om vad som faktiskt hänt efter områdesanropet. Enligt Helin kom den bekräftelsen i ett ilanrop några minuter senare. Men här blir det problem. För ilanrop hörs inte till de andra radiobilarna. Det är bara SBC som hör det. Alltså hörde de inte ilanropet utan troligen ett områdesanrop. Men då uppstår ett nytt problem. För ingenstans finns det uppgifter om att det har gått ut två områdesanrop. Med tanke på informationen i det första anropet, som ju var ytterst sparsmakad, så kan det inte vara detta bilarna har hört i citaten nyss. Och ett ilanrop kan de inte ha hört med annat än att de befann sig i SBC, vilket de såklart inte gjorde. Alltså återstår ett områdesanrop eller den enskilda kanal vi tidigare pratat om. Och jag känner själv att det nästan till snurrar i huvudet av alla om och kanske som det här ämnet bjuder på. Men i väldigt kort sammanfattning kan man väl säga att Söderström hade fel, men rätt. Han hade fel om tiden, med cirka 5 minuter. Men han tycks ha haft rätt vad gäller områdesanropet. Sist i dagens avsnitt ska vi titta lite närmare på Anders Tornestedt som ju jobbade som arbetsledare på SBC på mordnatten. Inuti labyrinten skriver att radiooperatörerna sitter i ett högt rum i 2 bågformiga terrasser vända mot en vägg på vilken det finns en stor ljuskarta över Stockholmsregionen. Varje operatör har 3 bildskärmar till sitt förfogande och på dessa kan man skriva in sina egna ärenden men också se kollegornas jobb. Här finns också information om vilka bilar som vill prata med SBC samt vilken typ av anrop de gjort. SBC kallas ofta för Gropen på grund av sin utformning och chef för Gropen just den här kvällen var alltså Tornestedt. Tornestedt är förhörd av juristkommissionen men säger sig inte minnas så mycket detaljer från den här kvällen. Kanske ett något förvånande svar med tanke på att det här var det största som hänt Stockholmspolisen sedan grundandet ungefär. Trots det är det ju många av de slutsatser som kommissionen drar som bygger på Tornestedts uppgifter. Det låter onekligen lite märkligt. Det kan förstås vara så att det som Tornestedt uppger bygger på listor och eller dokument som kan styrka hans version, men i så fall framkommer det inte. Nu ska vi vara tydliga med att vi inte tror att Tornestedt ljuger eller manipulerar på något sätt. Men det är ändå intressant att en person som säger sig minnas så lite ändå ges så stor trovärdighet i kommissionens arbete. Därför känns det motiverat att titta närmare på vad Tornestedt har sagt till kommissionen. Den 11 september, hör och häpna, förhörs Tornestedt första gången. Ledamot Gunnel Lindberg antecknar då följande citat. T skickade ut bilar i bra positioner. Så vitt T minns finns det bara 2 bilar att tillgå. De sände han till området kring Birger Jarlsgatan. Det var ont om bilar vid det aktuella tillfället. Det finns inget mer T kunde göra när han sänt ut de patruller han hade. Slutcitat. Så det ska alltså ha varit dåligt med polisbilar den här kvällen. Något som han i alla fall delvis får backa från i förhöret den 24 september då Tore Samuelsson pratar med honom. I citatet står TS för Tore och AT för Anders, citat. TS. Du sa vid det föregående samtalet att det endast fanns två bilar att tillgå utöver de som var skickade till själva brottsplatsen, det vill säga två piketer plus Söderström. Jag önskar då att du först tar del av förteckningen över de resurser som fanns vid aktuell tid. AT. De här två bilarna som jag pratade om vid förra samtalet, det gällde de som anmälde sig när jag gick ut med direkt påbyggnadsanrop när inanropet hade kommit. Det är där de bilarna kommer in, bland annat 1170. Det var alltså bara två bilar som anmälde sig och de fick då uppgiften att åka till Birger Jarlsgatan från varsitt håll så att säga. Där kommer de här två bilarna in. Sedan så anmälde sig ett flertal här efter, inte under samma radiotrafik som vi hade utan senare, några minuter efteråt. Alltså först direkt fram var två bilar. Där kommer de här två in. TS. Men resurser fanns det. AT. Sedan så kom de fram, ja. Bland annat så skulle bilar frigöras när det hade bekräftats vad som hade hänt. Då frigjorde de sig från IM, från de jobb de hade, bilarna. Det var ju bara två bilar där från början. När jag då gick ut och sa det där och de hörde vad som hänt, då kom ett flertal bilar. Det såg jag ju på IM:et här. Men först som sagt, de här två bilarna. Det fastnade i minnet när vi pratade förra gången. TS. Var det alltså inte någon knapphet på resurserna? AT. Nej, inte om man ser till protokoll och till IM. Knapphet och knapphet. Tillräckliga resurser anser jag icke att det fanns så tillvida. Om man har haft något mycket bra signalement att leta efter. Slutcitat. Så bristen som tidigare fanns på polispatruller finns inte längre vid andra samtalet. Det här behöver såklart inte innebära något skumt, utan det kan vara just det Anders Tornstedt säger, dåligt minne. Och när kommissionen sammanfattar den påstådda bristen på patruller låter det så här, citat. Vi anser oss vidare ha kunnat konstatera att de resurser i polispersonal som SPC förfogade över inte utnyttjades i den utsträckning som hade varit möjlig. Arbetsbelastningen i annan pågående verksamhet synes inte ha varit särskilt stor när brottet blev känt för SPC. I jämförelse med den samlade resurstillgången var det få patruller som togs i anspråk för att söka efter gärningsmannen. Slutcitat. Och det finns fler saker som rör Tornstedt som är lite märkliga. Till exempel står det i kommissionens första förhör med honom att han gick ut med ett allanrop, vilket ska vara rutin när det har varit skottlossning. Däremot tänkte han inte på att be någon patrull kvittera att de fått anropet. Jag vet, en ny sorts anrop igen. Men den här gången är det rätt enkelt. Ett allanrop är i princip ett områdesanrop med den skillnaden att det täcker samtliga sex vaktdistrikt i Stockholm istället för bara ett. Enligt juristkommissionen ska mycket riktigt ett allanrop sändas när det rör sig om grov brottslighet som till exempel en skottlossning. Men nu garderar Tornstedt sig och säger, citat, ibland går inte allanrop ut. Enda sättet att få veta det är att be någon patrull bekräfta om de hört anropet. T tänkte inte på att be om bekräftelse i det här fallet. Det måste bero på något tekniskt om allanropet inte har gått ut. Slutcitat. Och Tornstedts misstanke är riktig. Det finns inte en enda patrull som hört det allanrop som det pratas om här. Tore Svensson från kommissionen frågar om det här. Citat. TS. Jaha, vid det föregående tillfället uppgav du bland annat att ett allanrop hade gått ut i det här sammanhanget. Och jag kan upplysa dig om att de patruller som vi hittills har talat med och som är ganska många, är det inte någon som har hört något allanrop. Det som har gått ut, säger man, är det här områdesanropet. Och jag önskar då fråga, eftersom du tidigare har sagt att det tydligen inte klaffar alltid, fungerar det här allanropet, om du närmare vill ange vad det har varit för fel. AT. När vi fick det här system 80 i bruk, då var det ofta som anropen inte gick ut. Då rättades det här till och under tiden fick man bekräftat av radiobilarna att det hade gått ut. Sedan så fungerade det där systemet tillförlitligt en längre stund. Nu kan jag inte riktigt säga månad. Det finns väl dokumenterat de här felen också. Och det är alltså inte för sällan som det har inträffat såna här fel att man går ut med alarmrop. Man kan ju även gå ut i områden där det inte fungerar alls. Men bekräftelse just i det här fallet, alarmropet, det gjorde jag icke. För att tanken var att det var så lång tid innan eller vad det nu kunde bero på att det inte skulle vara fel på det igen. Patrullerna i området hörde dem. Det är märkligt i och för sig. Hur kan de säga då att det är området kan jag inte riktigt förstå. Att de kan ha hört området. Slutcitat. Tornestedt förstår alltså inte hur vissa patruller hörde ett anrop och andra inte. Och förvirringen är lätt att förstå. För det finns inget givet sätt för en patrull att veta om ett anrop är ett områdesanrop eller ett alarmrop. Det enda som kan avslöja det är såklart om operatören säger det, eller om man hör att det är något som rör ett annat distrikt än det man är i, vilket indikerar ett alarmrop. Tore Samuelsson fortsätter med frågorna och vill klargöra detta, citat. TS. Jag får kanske rätta till om det var oklart det som jag sa, att vad man hört i det områdeslarm som gick ut först alltså, då i inledningsskedet, då bilarna anmälde sig, bland annat de två piketerna. De har alltså inte sagt ett områdeslarm, utan det larm de har hört, det var det områdeslarm som Helin skickade ut. AT. Ja, då brister det lite där också. För att när piketpersonalen här kom med ilanropet så gjorde jag påbyggnadsanrop och det är alltså bilarna i city. Där gjorde jag icke något allanrop utan område 1 för då fick jag reda på att gärningsmannen hade sprungit. Och då gör man anrop område 1 och öppnar alla bilar i city. Där kom bland annat de här bilarna 1170. Så att inte piketen hörde det är märkligt. När de hörde Helins område men inte mitt. Men VD1-bilar, 2 stycken, hörde här då och åkte mot Birger Jarlsgatan. Och jag pratade även med Söderström på det här området i samband med när han kom och sa att det var statsministern som var skjuten. Det vill jag bestämt påminna mig. Slutcitat. Ja, Tornestedt uppfattar Samuelssons klargörande som ett ifrågasättande, inte bara av allanropet, utan också av det områdesanrop som han påstår sig ha gått ut med. Samuelsson är dock inte beredd att gå så långt att han sätter Tornestedts områdesanrop i fråga. Istället retirerar han något, citat. TS. Tydligen så uttryckte jag mig oklart med hänsyn till vad du svarar här. Vad jag menade var att man har hört de här anropen som gick ut i början, det vill säga områdesanropet och den trafik som därpå följde. Men något allanrop har man inte, AT. Allanrop gick jag ut med och då är det klart att det är tekniken i det här systemet. Det har alltså inte gått ut där allanropet till patrullerna. TS. Enligt anvisningar utfärdade av ODC så är grundreglerna för anrop vid bland annat brott med användning av skjutvapen ett larmanrop. Kände du till det? AT. Ja, det känner jag till. TS. Av vilken anledning valde du då inte larmanrop i det här tillfället? Kommentar, larmanrop går ut till samtliga vaktdistrikt i Stockholm och bryter till skillnad från allanrop pågående radiotrafik. Slutkommentar. AT. Det beror på att radiotrafik såg jag pågick inte så jag kunde alltså nöja mig med ett allanrop. Och varför jag inte skickade larmanrop då har det inträffat så många gånger att systemet slagits ut. Det har absolut inte fungerat. Vi har inte haft någon kontakt med bilarna på flera minuter innan det gör det. I bästa fall startar det själv, annars får en operatör gå ut och göra vissa moment. Så det vågade jag inte riskera i det läget, ett larmanrop. För då hade vi bara haft system 70 och det är inte alla patruller som har dem på bilarna, har de radioapparaterna. TS. Innebär det alltså att larmanrop som ska användas i verkligt svåra lägen inte kan utnyttjas då? AT. Risken är... Nu har man bytt program efter flera gånger här och man har testat efteråt också. Då fungerade det. Men det är fortfarande problem med larmanrop från bilar. Då kan systemet rasa ner. Så pass känsligt är det. TS. När skedde bytet av program? AT. Programbyte har vi gjort ett flertal gånger, dels före händelsen och sedan ett flertal gånger efter också. Och det är ju av olika orsaker här att larmen inte fungerar, telefoner, ja det är tekniska svårigheter. Slutcitat.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så en massa tekniska svårigheter är vad vi kommer fram till. Eller snarare, det är det Tornestedt kommit fram till. Vi ska såklart kolla närmare på just de här tekniska problemen i kommande avsnitt och se vad som kan ledas i bevis och inte. Men just nu är det dags att stänga butiken för idag innan vi alla blir snurriga i huvudet av anrop, personer och halvsanningar. Dagens huvudsakliga källa är Inuti labyrinten av Kari och Pertti Puotiainen, en bok jag verkligen rekommenderar alla palmenördar att läsa. Om du vill komma i kontakt med mig eller Dan om podden, maila till simwaypodcast@gmail.com, är alltså simwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor eller teorier om mordet, utan hänvisar er till lämpliga forum på till exempel Facebook. Om du vill stötta podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Till sist vill jag tipsa er om en av mina andra poddar kallad Krimmagasinet. Den är lite som veckans brott i poddformat kan man säga. Och här trängs dagsaktuella händelser med historiska fall och lite mer udda juridiska situationer. Krimmagasinet görs av mig helt själv och det finns i skrivandet stund över 20 avsnitt att lyssna på. Under de här dryga 20 avsnitten har vi lyckats få med riktigt bra gäster, bland annat generalsekreteraren för organisationen Stora Syster och psykolog Björn Lundin som är expert på Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Det här gör att vi kan fördjupa kunskapen om de ämnen vi pratar om genom att få in experternas syn på det hela. Krimmagasinet är gratis och finns på alla större poddplattformar, inklusive Apple Podcast och Spotify. Precis som med Palmemordet kan du också bli sponsor och se till att även Krimmagasinet går en ljus framtid till mötes. Läs mer om detta i avsnittsbeskrivningen till Krimmagasinets avsnitt. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Tack till bröderna Puotiainen för deras fantastiska bok Inuti labyrinten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.